är P3 Nyheter dokumentär.
I was told Gypsy had cancer and was not going to live like past the age of 10.
Asthma, epilepsy, hearing impaired, vision impaired, fed with a feeding tube, paralyzed from the waist down.
Gypsy Rose mamma låtsas att hon är sjuk under hela hennes uppväxt.
Dee Dee didn't have the medical records.
Jag brukar jämföra de här mammorna med de värsta sol- och vårarna. Alltså de är otroligt skickliga.
The feeding tube was painful, especially when it needed to be changed.
Men till slut får Gypsy nog.
Your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this?
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär Fallet Gypsy Rose med mig, Viola Gadd. Söndagen den 14 juni 2015 dyker ett konstigt meddelande upp på den 48-åriga Dee Dee Blanchards Facebook-sida. That bitch is dead, står det med stora bokstäver. Det är postat från Facebook-kontot som hon har tillsammans med sin dotter, den rullstolsburna Gypsy Rose. Grannarna i Springfield, Missouri har under åren lärt känna familjen som bor i det lilla rosa huset, prytt av en rullstolsramp med vitt stängsel. Och de blir oroliga när de ser meddelandet. De ringer till Dee Dee, men ingen svarar.
Please leave your message.
Det är någonting som inte stämmer. Bilen står kvar på uppfarten och ingen öppnar dörren när de plingar på. Grannarna ringer 911.
Breaking news this morning, 48-year-old Dee Dee Blanchard was found dead inside her home and her 19-year-old daughter Gypsy is still considered missing.
Polisen hittar Dee Dee död i sin egen säng. Det är blodigt. Hon har blivit knivhuggen 17 gånger. Men ingen vet var hennes dotter Gypsy tagit vägen. Rullstolen står kvar i hennes rum.
Whenever the cops had found Dee Dee's body, I'm like, oh man, what happened? Who did Dee Dee piss off that got her killed?
Släktingarna är oroliga. I Lifetimes dokumentärserie The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard berättar Gypsys kusin Bobby Petre att han tror att Dee Dee har hamnat i bråk med någon och det är därför som hon har blivit mördad.
And where is Gypsy? Because she is nowhere to be found. So did they kidnap Gypsy? What's going on?
Grannarna börjar samla ihop pengar till Dee Dees begravning och på kvällen den 15 juni håller de en minnesceremoni för henne i centrala Springfield. Över 60 personer dyker upp för att visa sin sympati med familjen som i så många år kämpat med alla Gypsys hälsoproblem. Men snart ska allt de tror de vet om familjen i det lilla rosa huset komma att förändras helt och hållet. Polisen i Springfield fokuserar nu på att så snabbt som möjligt hitta den 19-åriga Gypsy Rose. De intervjuar Alia Woodmansey som bor granne och hon berättar för dem att Gypsy har en hemlig pojkvän från Wisconsin som mamman inte känner till. Han heter Nick Godejohn och de planerar att fly tillsammans. Samtidigt lyckas polisen spåra posten på Dee Dees Facebook-sida till en IP-adress i byn Big Bend, Wisconsin. På morgonen den 15 juni stormar polisen Nick Godejohns hus i Wisconsin och griper honom och Gypsy Rose Blanchard. Båda misstänkta för mordet på Dee Dee. Klockan 20:11 sitter Gypsy Rose i ett rum på Waukesha Countys Sheriff's Office i Wisconsin och väntar på att bli förhörd. Hon har en grå filt virad om sig och sitter i en soffa. Hennes rakade huvud är bart och framför henne på en stol sitter en polisman.
Your mom's dead, okay? Now, what I want to ask you is your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Okay.
No.
Hang on, listen to me for just a second, okay? I want you to understand something.
I honestly didn't do it.
Who did?
I don't know.
I rummet intill förhörs pojkvännen Nick och John. Polisens teori är att Nick åkt till Springfield för att döda Didi och för att sen fly tillbaka hem med Gypsy Rose.
And then the truth is, okay, I'll admit it. I did actually stab her. I will admit it.
I know. Okay.
The only reason I did it is because I did it for me and her. That's the real reason I did it. I would have never did it if it was not for me and her.
Okay.
Kniven som används för mordet på Didi hittas i huset i Big Bend. Nick och Gypsy har postat den i ett vadderat kuvert för att undvika att bli gripna med mordvapnet på sig. Gypsy sitter nu häktad och i orange fängelseklädnad och rakat hår förs hon in i en rättssal i Wisconsin.
This individual is alleged to have conspired with Nicholas Godijohn to stab her mother to death so that they could be together. The penalty is life imprisonment or death.
Hon riskerar nu dödsstraff för mordet på sin egen mamma. Men när polisen börjar undersöka dödsfallet noggrannare märker de att någonting inte är som det ska.
This is an ongoing investigation.
Det är den 16 juni 2015 och Green County Sheriff Jim Arnott står framför en mikrofon iklädd uniform. Medieuppståndelsen kring Didis mord i Springfield är stor och alla vill veta vad som egentligen har hänt.
And I want to start off with saying things are not always as they appear.
Framför pressuppbådet i Springfield meddelar polisen nu att familjen Blanchard ägnat sig åt finansiellt bedrägeri.
We also know that she can walk without assistance or a wheelchair and she can do that very well.
Och att Gypsy Rose egentligen kan gå och förmodligen är frisk.
I want to make a statement to use caution in donating money to this family at this time, as we have unearthed the appearance of a long financial fraud scheme along with this tragic event.
I still did not want to believe that she could walk when they showed her on the news. In fact, I rewound it and played it multiple times because that's not who we knew.
På övervakningskameror kan man se henne och pojkvännen Nick gå på en Greyhound-buss till Wisconsin strax efter mordet. Grannen Alia Woodmansey berättar för HBO att beskedet att Gypsy kan gå kommer som en chock.
To see her walk was really upsetting. Obviously if that's a lie, then who knows what all was a lie.
Gypsy har enligt mamman Didi varit sjuk sedan hon var liten.
Gypsy and her multiple illnesses and diseases, leukemia, muscular dystrophy. She had learning disabilities, had not been able to be out of a wheelchair since she was 5 years old.
Hon ska enligt mamman lida av sjukdomen muskeldystrofi som gör att hon inte kan gå. Hennes mentala kapacitet är enligt mamman som ett barn och hon kan inte äta själv utan sondmatas genom en plastslang på magen.
I was told Gypsy had cancer and was not going to live like past the age of 10 if she was lucky.
Alla deras vänner och familj tror att Gypsy är sjuk. Gypsy samarbetar med utredningen och berättar mer och mer om sin barndom. Och allt fler tecken verkar peka på att Gypsys mamma har något som kallas för Münchhausen by proxy.
Det är en form av barnmisshandel.
Kati Falki är barnpsykolog och en av få experter i Sverige på den här ovanliga formen av barnmisshandel.
Där mödrarna, som det ofta är, antingen påstår, hittar på att deras barn är allvarligt sjuka eller har allvarliga sjukdomssymptom eller faktiskt orsakar allvarliga sjukdomssymptom hos barnen fast de inte har någon sjukdom och får sjukvården att tro på detta och genomföra undersökningar och ibland behandlingar och ibland operationer.
Men det ska snart visa sig att fallet Gypsy Rose är ännu värre än så. Gypsy Rose föds den 27 juli 1991 i Golden Meadow ett litet fiskesamhälle i den mexikanska gulfen söder om New Orleans. Didi jobbar som sjuksköterskeassistent och börjar tidigt berätta för familj och vänner att Gypsy Rose är sjuk.
Right from birth, 3 months old, Didi was telling me that she had sleep apnea and she needed a breathing machine or breathing monitor machine.
Didi och pappan Rod Blanchard har separerat precis innan födseln. Men hon håller honom uppdaterad om Gypsys tillstånd, berättar han i HBO:s dokumentär Mommy Dead and Dearest.
You know, it escalated from then. Problems with her eyes, hearing, her digestive system.
Didi tar ofta med sin dotter på läkarbesök och för varje år som går får Gypsy fler och fler komplikationer. När hon är 7 år är hon med om en motorcykelolycka.
I did get into a motorcycle accident with my grandfather and it skinned my knee and she took me to the hospital and then told me that the doctor gave her a wheelchair and I have to be in a wheelchair now.
Hon har redan en rullator, men efter olyckan får hon enligt Didi en rullstol utskriven av läkaren.
She had me use a walker before the wheelchair. And then after that motorcycle accident, put in the wheelchair.
Det är svårt för Gypsy att komma ihåg att hon ska använda rullatorn och rullstolen till en början, berättar hon i en intervju med Dr. Phil.
There would be times that I'd forget to grab it and then go to walk. And then my mom would catch me and be like, use your walker.
Pappa Rod är först skeptisk till rullstolen.
I questioned Didi about it and I'm like, she can walk or not? She's been in a wheelchair all her life.
Vid flera tillfällen har han sett att Gypsy fortfarande kan gå.
And you know, the answer I got from Didi was, you know, she had a disease she was diagnosed with and it was going to progressively get worse and eventually she was going to be bound to the wheelchair at all time.
Gypsy går ibland i smyg och när Didi kommer på henne berättar hon att hon blir hårt straffad.
She got so upset with me. She would punish me so bad. Like she started hitting me with a coat hanger and telling me all kinds of mean things. She would tell me that she wished she had an abortion when she had the chance, that I ruined her life, that I have no idea how hard it is to keep up everything she built.
Gypsy har nu fyllt 8 år och enligt hennes mamma har hon leukemi, är delvis paralyserad av muskeldystrofi. Hennes mentala utveckling ligger efter och hon får regelbundna epilepsianfall. Hon säger till läkarna att Gypsy har svårt att få i sig tillräckligt med kalorier och börjar argumentera för att hon ska få en sond, ett matningsrör inopererat på magen. Det skulle ge Didi fri access till Gypsys magsäck. Någonting som läkaren Beatrice Joker i en intervju med Lifetime berättar är vanligt bland den här typen av förövare.
We find feeding tubes such a common aspect of Munchausen syndrome by proxy because a feeding tube gives a parent almost unlimited control to poison and medicate, starve, and feed their kid.
Didi lyckas övertala läkarna om att sondmatning är nödvändigt för hennes dotter. Och det blir en plågsam operation och rehabilitering för Gypsy Rose.
After the doctor placed the feeding tube in my stomach, I spent 6 months straight inpatient.
Läkarna måste blåsa upp en ballong in i magsäcken för att hålla sonden på plats. Men för att lindra smärtan brukar Didi försöka uppmuntra Gypsy med sånger och ramsor.
My mom used to try to make things that was being done to me fun. And so like the feeding tube's name was Nicky Butt. And so she came up with a song. It went like this. Nicky Butt. M-I-C-K-E-Y-B-O-T-T-O-N. Nicky Butt.
Gypsy kommer ha sonden inopererad i över 15 år och var sjätte månad måste den rengöras.
The feeding tube was painful, especially when it needed to be changed.
Gypsy får sällan uttala sig under läkarbesöken och mamman Didi säger till henne att vara tyst.
She told me that I couldn't speak during a doctor's appointment, that it would just solely be her. She would tell me, you know, sit in the wheelchair, play with your Barbie dolls, and let me talk and don't interrupt. And this continued on even into my 20s. My mother told the doctors that I was mentally incompetent.
På nästan alla bilder av Gypsy under uppväxten kan man se hur mamman Didi håller hennes hand.
Det har med modersrollen att göra.
Enligt psykologen Kathy Falk är det nästan bara mammor som har Münchhausen by proxy.
De här kvinnorna har svårt att känna sig som mödrar och goda omsorgsfulla mödrar annat än om barnet är sjukt. Och traditionellt sett så är det ju kvinnorna som har tillgång till barnen. Till de, och inte minst till de små barnen där det ofta startar.
Och oftast är det väldigt kompetenta föräldrar.
Det är ofta välfungerande kvinnor. Och det är det som är så lurigt. De har ibland haft ett sjukvårdsyrke, men utövar det kanske inte. Men de är framstår som kompetenta och omsorgsfulla och goda mödrar. Och är därför väldigt svåra att misstänka, för de är otroligt skickliga på att manipulera sjukvårdspersonalen.
Five miles an hour, gusts much higher than that, bringing with her all kinds of problems.
I augusti 2005 slår Hurricane Katrina mot New Orleans.
Buildings have collapsed. There are reports from New Orleans of people trapped in buildings that have come down around them. They have made desperate calls to 911.
Hundratusentals hem förstörs när orkanen drar fram. Didi och Gypsys hem i Louisiana förstörs. Men tack vare Gypsys medicinska tillstånd får de snabbt hjälp. De flyttar till The Ozarks, ett område mitt i Missouri. Och organisationen Habitat for Humanity bygger ett hus åt dem i staden Springfield. Under tiden huset byggs får de bo i ett tillfälligt hus i Aurora. Som lokalbefolkningen där samlat ihop pengar för att rusta upp.
It is the perfect town.
Den lokala tv-stationen KI3 intervjuar den nyinflyttade familjen.
It took something like a hurricane to make us have a happy ending. It's amazing. It's amazing the outpouring of love and support.
Gypsy och Didi blir snart lokala kändisar och överröses med gåvor, pengar, gratis konsertbiljetter och möten med kändisar. Efter flytten blir Didi den enda källan till Gypsy Rose sjukdomshistoria. Hon påstår nämligen att alla journaler försvann när orkanen Katrina drog fram.
She said they're gone because it was chaos down in New Orleans right after Katrina.
En av Gypsys nya läkare i Springfield, Missouri, Dr. Robert Steele, tycker inte det är konstigt när Didi saknar Gypsys journaler. Men det som gör honom lite misstänksam är Gypsys påstådda cancerdiagnos, berättar han för Lifetime TV.
Probably the biggest concern I had was just this history of cancer. Didi could not give either the diagnosis nor really the length of treatment that she had been on. That was unusual.
De flyttar in i det nybyggda rosa huset i Springfield och Gypsy får nu vänner för första gången.
Och jag tror att det var det som hade sån jättestor betydelse att hon blev inte isolerad längre med mamman.
Psykologen Kathy Falk som studerat Gypsys fall menar att vännerna hjälpte att bygga hennes självförtroende och till slut ifrågasätta mamman.
De här tonåringarna, de började liksom påtala att ja, men, det här, du klarar ju det här och se vad du kan och sådär. Så att hon sakteliga började upptäcka att hon kunde ju mycket mer än vad mamman sa.
En av dem som hon anförtror sig åt är grannen Alea Woodmansey, som hon chattar med via ett hemligt Facebook-konto.
She would show interest in like different boys and try to ask me advice on like, you know, how do you approach them? How do you like kiss a boy?
Men Didi är skeptisk till Gypsys nya vänner. Enligt Alea blir hon flera gånger tillsagd vad hon kan och inte kan prata med Gypsy om.
It was like my daughter has the mentality of a child, like you're talking to her about teenage girl things.
2012 startar Gypsy en datingprofil på en kristen datingsite. Och efter ett tag träffar hon Nicholas Godejohn. De har ett hemligt förhållande i flera år. Och Gypsy stannar ofta uppe på kvällarna och skickar meddelande efter att Didi har lagt sig. Nu börjar hon planera deras första möte. Eftersom hennes mamma alltid är med föreslår hon att de ses när hon och Didi ska se Askungen live på en biograf i Springfield. I HBO-dokumentären Mommy, Dad and Dearest berättar hon att det var deras enda alternativ för en första dejt.
Well, I would have had no way to meet him. You know, I can't say, you know, I met him online or she was all the time with me, so it would be no other time to meet him.
Nick reser med bussen från Wisconsin för att träffa sin flickvän. Och väl på bion låtsas de att det är första gången de träffas.
They call you.
Never mind what they call me.
I'm sorry.
It's not your doing.
Not yours either, I bet. I hope to see you again, miss.
And I you.
Gypsy är klädd till Askungen och Nick är Prince Charming. Mitt under filmen smiter de ut ur biosalongen för att ha sex på en toalett.
Okay, in the girls' bathroom or boys' bathroom?
She just took me to the boys' bathroom. I didn't have any choices.
Nick Godejohn berättar hur det gick till under ett av polisförhören.
And then what happened after you guys had sex at the theater?
We went to our movie and watched it.
Looking at you.
Believe me, they're all looking at you.
Didi tycker inte alls om killen som Gypsy träffar på biografen och säger att de inte får ses igen.
She despised him. She was like, he's creepy, he's weird, he's coming to see a kid's movie alone by himself. And now looking back on it, yeah, it is weird.
I don't know what it was, but apparently the night got ruined in some way. I was trying to understand what was going on with her mom, but
okay.
I don't know exactly what happened.
Gypsys och Nicks första dejt blev inte exakt som de tänkt sig. Och en kväll när de chattar skriver han att han lovar att skydda henne från alla som vill henne illa.
And I said anybody, and he said yeah, and I said even my mom, and he said yeah, and that's where it kind of developed from there on.
Enligt Kathy Falk är det ovanligt att Münchhausen by proxy fortsätter så långt upp i vuxen ålder. Eftersom det blir svårare och svårare för föräldrarna att kontrollera sina barn.
Ofta så tar också det här slut när barnet blir lite äldre. Det är också det unika med det här med Gypsy Rose, att mamman fortsatte så intensivt med det här.
Gypsy har bestämt sig. Hon vill fly från sin mamma och leva tillsammans med sin pojkvän Nick Godejohn. Och nu börjar de planera för vad de kallar plan B. Det är juli 2016 och Gypsy har suttit häktad i över ett år. För utredarna erkänner hon att hon bad Nick Godejohn att mörda Didi. Och hon berättar nu om vad som egentligen hände. Den där varma och tropiskt fuktiga kvällen. Den 9 juni 2015 i Springfield.
We had just recently gotten into an argument and we had made up.
Didi och Gypsy ger varandra manikyr. Gypsy målar sina naglar i mörkrosa, berättar hon i HBO-dokumentären Mommy, Dad and Dearest.
And I said I was gonna be a good girl. And then when she went to sleep, I guess I hurt her feelings or something. And she said, I'm starting to feel more relaxed. Don't hurt me. The last word she said to me was, don't hurt me.
De blir vänner igen och Didi går och lägger sig. Men det dröjer innan hon somnar. Gypsy mässar med Nick Godejohn. Han står utanför deras hus och hon släpper in honom. Hon gömmer sig i badrummet när Nick går in i Didis sovrum.
I went into the bathroom. I got kind of in a fetal position and I covered my ears. And I heard my mom wake up. And then she sounded startled. And there was some noises that I can't make out. And I heard her say my name. And she said, help me. And then there was just silence.
Det är den 5 juli 2016 och Gypsy Rose förs in i rättssalen iklädd svartvita fängelsekläder. Hennes bruna lockiga hår har växt ut.
The new charge, class A felony of murder in the second degree, and that acting in concert with another knowingly caused the death of your mother.
Hennes advokat Mike Stanfield har förberett en förlikning med delstaten Missouri. Och han viskar de senaste ändringarna i hennes öra innan hon skriver under ett dokument.
This is in the case of State of Missouri versus Gypsy Rose Blanchard. Please raise your right hand. Do you swear or affirm that the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth?
Yes, sir.
Would you state your name for the record, please?
Gypsy Blanchard.
And how old are you?
I'm going to be 25 years old at 24.
How do you plead to the Class A felony of murder in the second degree?
Guilty.
The court finds that there is a factual basis for a plea of guilty. Court accepts defendant's plea of guilty and finds defendant guilty thereof beyond a reasonable doubt. She's to be sentenced to 10 years in the Missouri Department of Corrections.
Hon får 10 år i fängelse med rätt till villkorlig frigivning efter 8,5. Nick Godijon döms 2018 till livstidsfängelse för mordet på Didi Blanchard. Ute på gatan efter rättegången möter advokaten Mike Stanfield pressen.
Ultimately, the sentence that we agreed upon is a testament to the amount of abuse that we uncovered that her mother was heaping upon her.
Utanför rättssalen står också barnomsvännen Aaliyah Woodmans.
I know what happened was completely wrong, but at the same time I try to sympathize because you know I wasn't in her situation and I don't know how I would be able to handle it if I were personally going through the things that she was.
Under sin tid i fängelset ska Gypsy och hennes historia komma att bli känd världen över. Och många sympatiserar med henne. 2017 släpps HBO-dokumentären Mommy Dead and Dearest. Och Gypsys liv blir även en serie i The Act där skådespelaren Patricia Arquette spelar mamman Didi.
With the Children's Division of Missouri Social Services.
Open.
Gypsy's got the mind of a 7-year-old.
How old are you?
Oh, she's 15, born in 1995.
I thought you said I was born in 1993.
Gypsy ger flera intervjuer från fängelset. Och i en med Dr. Phil säger hon att hon ångrar mordet på sin mamma.
She didn't deserve what happened. If anything, she just deserved to be where I am.
Men Dr. Phil utmanar hennes ursäkter.
You could have gone to a women's shelter. You could have gone to a police station.
She would have found me. She would have convinced them that I was lying. And she had paperwork to prove like I was mentally incompetent. Nobody would have believed me.
You think this was your only exit?
I thought it was at the time.
What do you think now?
If I can go back, now I know I should have called my dad. I should have told somebody. I should have walked in front of somebody. It would have changed everything.
Enligt psykologen Kathy Falk är det väldigt ovanligt att offer för Münchhausen by proxy skadar sina föräldrar.
Det är väldigt ovanligt att barnet bryter sig ut på det sättet. Det är till och med så att i fall där de blir dömda och där barnen blir omhändertagande så är det gjort någon uppföljningsstudie efter 10 år eller 15 år och då är många tillbaks hos sina mödrar.
I fängelset får Gypsy bundra brev från hela världen. Men ett brev väcker hennes intresse lite extra. Det är mitt i natten den 28 december 2023 på Chillicothe Correctional Center i Missouri. Grindarna till fängelset öppnas och en grå bil kör in. I bilen sitter den 37-åriga Ryan Scott Anderson. Det var han som lärde känna Gypsy Rose genom att brevväxla med henne i fängelset.
And all of a sudden I got an email from Gypsy and it was like a request for me to email her back. And I remember looking at it and being like, whoa, like my letter must have touched her some way.
Nu är de gifta och Gypsy ska efter 8,5 år i fängelse släppas ut villkorligt. Allt filmas av en fotograf för den amerikanska kanalen Lifetime TV.
I'm excited. I'm super excited, super nervous, but in a good nervous. Like it's ready for it to happen. It's actually happening.
Frigivningen är en stor händelse för inte bara Gypsy utan alla som följt hennes liv.
Happening later this week, Gypsy Blanchard is expected to be released from prison after the state granted her request for parole.
Och för att garantera hennes säkerhet sker det mitt i natten.
Oh no.
Oh my god, everything that I'm wearing is so small.
I told you. Let me give you this.
Gypsy har en vit, långarmad tröja och sitt långa, bruna hår utsläppt över axlarna när hon hoppar in i Ryans bil.
Love you.
I love you. I'm you ready
so
to go.
Good. You look so good.
The car okay. is moving. Oh my god.
Yeah, baby, we're out. We're out.
Oh, it so feels so weird being in a car.
Yeah, I get to touch your leg.
Reaktionerna på Gypsys frigivning låter inte vänta på sig.
Now to some national news everyone is talking about. Gypsy Rose Blanchard was released from prison this morning, 3 years ahead of her original release date.
Today, Gypsy Rose Blanchard shared this photo on Instagram with a caption, quote, first selfie of freedom.
You may be familiar with her case. It's the case of Gypsy Rose Blanchard, and it sparked national tabloid interest.
This morning, we're catching a glimpse inside Gypsy Rose Blanchard's first day of freedom. Gypsy was on the move and not shying away from cameras.
På morgonen efter syns hon på en parkeringsplats, hand i hand med Ryan. Reporterna hinner i kapp henne.
Do you have any plans?
Lots of.
Gypsys första dagar i frihet är fulla av live-framträdanden.
First like 48 hours, I felt like I just wanted to do everything all at once.
I podden The Vial Files berättar hon att hon njuter av att äntligen få använda sociala medier.
You know, it's funny. I say that I'm like 16 years old again because I'm just discovering Snapchat and selfies and social media. I didn't have much of a social media presence before I got arrested either, so I'm coming into learning about all this kind of stuff. Hey everyone, happy New Year's Eve.
And right back in the spotlight, speaking out for the first time on her newly created social media accounts.
I just want to send a quick video to thank everyone for the massive amount of support that I've been getting on social media.
På plattformarna TikTok och Instagram har hon redan flera miljoner följare. Och enligt psykologen Kathy Falk är det kanske inte så konstigt att Gypsy Rose omfamnat sin nya roll i rampljuset.
Hon har varit van att framhållas som den sjuka och den som var den drabbade och offret för svåra sjukdomar och så. Så att det är klart att hon har varit van vid att stå i rampljuset.
Men kulturjournalisten Caroline Heiner tycker också att det finns något sjukt i media och vår besattenhet av Gypsy.
Hon är ju faktiskt en dömd kriminell. Liksom hon har ju varit med i mordet på sin mamma. Samtidigt är hon ju också ett brottsoffer naturligtvis. Hon har blivit misshandlad i hela sitt liv. Men att hon erfar ett sånt stort kändiskap i egenskap av brottsoffer och brottsling tycker jag är någonting skevt. Och det tycker jag är ett uttryck för både liksom en true crime-vurm men också något slags behov av att av det perfekta offret. Hon är ju det liksom perfekta brottsoffret. Hon är söt, hon är vältalig och liksom gullig och framstår som lite naiv nästan. Men samtidigt så är det ju en roll som har tilldelats henne.
Hon önskar att Gypsy ska få sinnesro att bygga upp en egen personlighet som inte kopplas till hennes roll som offer.
En del av mammans misshandel bestod ju just i att förvägra Gypsy Rose att vara den hon är. Det var ju den stora egentligen delen. Och frågan är om man inte gör det nu också. Alltså om inte sociala medier gör det, om inte liksom media, alltså vi och true crime fansen gör det också. Jag menar, jag skulle ju hoppas att hon liksom tar många, många steg tillbaka, nästan klipper liksom sociala medier och odlar liksom sin egen identitet.
Gypsy säger själv att hon vill utnyttja sitt kändisskap för att Münchhausen by proxy ska få mer uppmärksamhet. Och för att barn i liknande situationer ska våga ta hjälp.
If somebody out there is watching this, they can see me and know that they're not alone. Because when I was living with my mother, I felt very alone.
Det finns fortfarande väldigt lite forskning på Münchhausen by proxy och enligt Kathy Falk är all uppmärksamhet bra. Förmodligen finns det ett stort mörkertal med barn där ute. och historier som aldrig kommer uppdagas.
De kanske beskriver sin barndom som att jag var väldigt sjuklig när jag var barn, men har aldrig riktigt fått, vad ska jag säga, tillfälle att våga tänka tanken att detta var som mamman antingen hittade på eller orsakade.
I have many regrets, but the biggest one is that I didn't call my dad and just express how much I needed his help. I always say that if I had someone to tell me, hey, it's safe to talk to someone and tell them that you're struggling, tell them that your home situation is bad, tell them you're being abused, I wouldn't have committed my crime.
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär Fallet Gypsy Rose av mig, Viola Gadd, mixat av Carmen Kodja. Dokumentären gjordes i januari 2024 och ljuden är hämtade från Lifetimes dokumentärserie The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, HBO-dokumentären Mommy Dead and Dearest, Dr. Phil, Gypsy Rose Instagram, KI3, True Crime TV, ABC News och USA Today.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.